Ida heter jag. Jag ska börja med att be. Tack Jesus för den här dagen. Tack för att du är här, för att du vill möta oss var och en. Herre, jag ber att det ska få vara dina ord som talas ut idag, Herre. Jag ber att vi ska få ha öppna hjärtan och ta emot av det som du själv har att ge. Vi välkomnar dig i Jesu namn. Amen. Jag ska inleda min predikan med att läsa från Höga visan, kapitel 2, vers 10-14. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Tuttoduvan hörs i vårt land. Fikonträden får kat, vinträdet står i doftande blom. Kom min älskade, kom min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergets klyftor, i klipphyllans gömsle, låt mig se dig, låt mig höra din röst. Din röst är ljuv och din gestalt är så skön. Det är som att hela den här våren har väntat på denna uppståndelsedag och brister ut en enda stor lovsång till vår Herre och skapare. Och i den får du och jag stämma in. Den här våren så knappt har börjat, men vintern, den har verkligen hållit oss i sitt hårda grepp. Men så plötsligt så kommer värmen och allt växer till liv. Och så har det varit den här helgen, tycker jag. Man har fått se citronfjärilar liksom ta sina första små vingtag och fladdra förbi. Och man liksom börjar nästan höra det pressla i marken. Krokusarna, de står där och skrattar på. Det har de gjort ett tag i sin färgprakt. Och barnen, de slänger av sig både skor och jacka. Och tycker nästan det är sommar. Våren vittnar verkligen om skaparkraften. Hur det som var dött väcks till liv igen. Jesus är uppstånden och allt har för evigt förändrats. Förhänget har brustit och vi kan återträda fram inför Herren ansikte mot ansikte. I Narnia-böckerna av C.S. Lewis, där får vi följa de fyra syskonen Lucy, Edmund, Susan och Peter. Och i den här världen så står ju kampen mellan den onda häxan Yadis och så Aslan, den gode lejonet. Och så länge häxan har världen i sitt grepp så är det evig vinter. Och när Aslan kommer sen så kommer och byter våren och sommaren in. Men vi ska ta oss tillbaka till den allra första berättelsen i Bibeln. Nämligen till Edens lustgård. Jesus och Eva och Adam är i trädgården och Gud, han ropar efter Adam. Och de har precis smakat av den förbjudna frukten. Och jag läser från första Mosebok 3, vers 8-13. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig." Herren Gud sade: "Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?" Och mannen svarade: "Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt." Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Hon svarade: "Ormen lurade mig och jag åt." Den plats som tidigare var så idyllisk och som varm känns plötsligt trång. Eva och Adam känner behovet av att skyla sig och gömma sig för Gud. Frukten som de har ätit av var de tillsagda att inte smaka. Men nu var det precis det som de hade gjort. Och detta gav dem insikt om gott och ont. Och Gud var tvungen att förvisa dem från den ljuvliga trädgården. Men det innebar ej att Gud slutade att ropa till människan: "Var är du?" Hans rop har ekat ända sedan dess. Hans längtan efter människan har aldrig slutat upphöra. Hans fråga är fortfarande idag: var är du? Nu är vi tillbaka till Jerusalem, till den tid när Jesus gick och vandrade här. Och han är tillsammans med sina lärjungar. De har precis varit i Jeriko och de är på väg att lämna staden. Och när de gör det så är det en stor folkhop som följer efter. Jag vet inte om ni kan se det framför er. Jag föreställer mig i alla fall att sanden yr. Det är ett ganska så liksom, vad ska man säga? Man hör liksom sorlet och det är ganska högljutt. Ut med vägkanten som de passerar så sitter en man. Han har suttit där länge. Han heter Bartimaios. Han sitter där därför att han är blind. Han sitter där för han tigger för sitt uppehälle. Nu hör han att något är på väg. Han hör uppståndelsen. Han förstår att det är Jesus som kommer. Och han börjar ropa. Han säger att Jesus, förbarma dig över mig. De andra säger, shh, sluta liksom. Alltså, ungefär som att Jesus har inte tid med dig. Och han fortsätter och han ropar ännu högre. Ända tills hans rop genom liksom, tränger allt det här sorgligt. Och Jesus stannar och säger, vem är det som ropar? Och de andra säger, Jesus har hört dig. Skynda dig, kom fram. Och mannen kastar sin mantel. Han springer mot Jesus. Och Jesus möter honom med frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så säger Bartimaios, gör så jag kan se igen. Och där då hela Jesus, Bartimaios, och han ser. Och därefter så följer han Jesus och de andra. Och din tro har hjälpt dig, säger Jesus. Men det är faktiskt så att trots att det är många som följer Jesus så är det fortfarande många som inte vet vem han är. Det var många som ej såg. Det var många som var förblindade. De kunde inte se vem han var. Och Jesus, han noterar ju det här såklart. Och även bland lärjungarna så råder en viss liksom, ja men vem? Så vem, ja, man är nog lite för, ibland lite tveksam och undrar, vem är han egentligen? Så Jesus, han säger det när de är på väg till Caesarea i Filippi. Så ställer han frågan till sina lärjungar. Vem säger människorna att jag är? Och så här står det i Markus 8, 27-29. På vägen frågade han dem, vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen. Medan somliga säger Elia. Andra att det är någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias. Och därefter börjar han undervisa lärjungarna att han kommer att lida mycket. Han kommer bli förkastad av de äldste, av översteprästerna, av de skriftlärda. Och att han slutligen skulle dödas och uppstå på den tredje dagen. Och det är precis det som händer. Men döden kunde ej behålla honom i sitt grepp. Han som var utan synd, han som var felfri. Han sprängde dödens alla gränser och uppstod till liv igen. Precis som han förutspått. Och så här står det i Lukas 9 och 22. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldsta och överste prästerna och de skriftlärda. Och bli dödad och uppväckt på den tredje dagen. Jesus har nu dött. Långfredagen har passerat. Sabbaten är precis över och det är gryning. Och det är några kvinnor som redan är på väg ut mot graven. Maria Magdalena är en av dem. Och Maria Jakobs mor en annan. Och vi förstår att det är säkert fler som tar följe den här morgonen. Det är fortfarande mörkt. Solen har inte riktigt gått upp. Och de är på väg med kryddor och liksom olja för att liksom kunna göra i ordning Jesu kropp. Och deras tankar handlar nog mest om hur de ska få bort den här tunga stenen som de vet täcker Jesu liksom, gravplats. Men ingen kunde ana vad de skulle få möta. Väl framme så möts de ju av inte av en stor sten. Jo, kanske stenen finns där, men den är bortrullad. Och de möts av änglarna som låter berätta att Jesus inte är där, utan han har uppstått och är bland de levande. Och så här läser vi Lukas 24, vers 1-10. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad för graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa det till dem: varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Dödens udd är bruten. Jesus är inte längre död. Han lever. Det som tidigare var som ett kompakt mörker byts ut mot jubel och glädje. Kanske inte på en gång. Det var ju svårt att ta in. Var han verkligen uppstånden? Men ljuset börjar tränga in. Kan det verkligen vara sant? Deras Jesus, deras mästare och Herre, är vid liv. Glädjen liksom är ju som att den håller på att bara bubbla fram. Ni vet, man är i en situation som man tänker, det finns liksom ingen ljusning, och så bara vänder det. Och det här är ju liksom, ja, en sån händelse som inte man kan, ja, inte ett rådat slag. Liksom. Den är ju bara helt otrolig. Men fortfarande är det några som har svårt att ta in att det verkligen är sant. Och den som kanske sist, i alla fall som vi av texterna förstår och tar in nyheten, det är ju Thomas som måste se för att våga tro. Och nu är vi i Johannes evangeliet 20, kapitel 19-29. Det har gått en vecka sedan Jesus uppstod. Och lärjungarna är ganska rädda för vad som ska hända dem själva. Det är både glädje men också en viss fruktan. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa till dem: frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synde så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synde så är han bunden. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. Och de andra lärjungarna sade nu till honom: vi har sett Herren. Men han sade: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörren var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: frid åt er alla. Och därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa det till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Och ända sedan den dagen så har ju budskapet om att Jesus lever förkunnats över hela vår värld. Människors liv har blivit förvandlade, helade och upprättade i spåren av att de har tagit emot Jesus i sina liv. Budskapet att graven är tom, är lika revolutionerande idag och livsavgörande som då. Jesu död och uppståndelse skapar hopp och liv till befrielse. I Jesaja så står det så här i 53, vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Han såg av oss bot. Vi gick alla vilse som få. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. I Jesus sår finns det helande och läkedom. Det var våra bördor som han bar. Och det är det budskap som fortfarande förkunnas. För en vecka sedan så fick vi i vår församling ta del av ett vittnesbörd från Joel Lundgren. Joel är barnbarn till Helena och Gunnar Sangen som är med i vår församling. Och han är ute med en missionsorganisation som heter Gå ut i mission. Och han skickade en hälsning från Guinea i västra Afrika, tror det ligger. Och han liksom hade bara som en liten en hälsning. Och då berättade han just vad Jesus gör just nu och just där på platsen. Och då berättade han att de hade träffat en kvinna som hållit på med häxkonst ända sedan hon var, alltså hela sitt liv i princip. Och sen 10 år så var hon liksom kutryggad. Och de fick be för henne och hon tog upp mot helande. Och i samband med sitt helande så kunde hon räta på ryggen och liksom höja sina händer och tillbe och prisa Herren. Och hon lovade att hon skulle gå hem och slänga allt som hade med den här trolldom och häxkonsten att göra. Och hon blev totalt förvandlad och helt befriad. Och det hände idag i vår värld. Det hände säkert nära oss också. Men det är ett vittnesbörd som har hänt ganska nyligen och som fortfarande liksom... liksom, där Jesu död, Jesu uppståndelse får sådana enorma ringar på vattnet. Du kanske sitter här idag och känner att du befinner dig i en hopplös situation. Du kan känna att allt hopp är ute. Att stenen går ej att rubba, att den ligger kvar. Och din tro är svag för förändring. Men jag vill idag förkunna tro och hopp just i din situation. Låt uppståndelse, liksom hälsningen, få sippra in. Jesus, han hör ditt rop, precis som han noterade Bartimaeus när han satt där ut med vägen. Mitt i allt sorg, allt brus, så kunde han ändå urskilja en röst. På samma sätt så hör han din röst idag. Och han ställer frågan till dig, vad kan jag göra för dig? Kanske väntar du precis som Thomas att verkligen få bevisa att Jesus lever. Då vill jag uppmana dig att be en bön. Herre, visa dig för mig. Eller känner du kanske en bävan precis som lärjungarna gjorde när de liksom låste in sig. För de var rädda för vad som skulle hända om de verkligen proklamerade vem de tillbad. Kanske håller du helst din tro för dig själv. I rädsla för vad andra ska tycka. Men Jesus, han vill komma och andas sin frid på dig idag. Eller så har du kanske svårt att förstå att hans uppståndelse är en gåva till just dig. Han dog och uppstod för att just du skulle ha evigt liv. Ingen av oss har gjort oss förtjänt av det. Det är en gåva som vi får ta emot. Och så här står det i Efesierbrevet 2, vers 4-5 och vers 8-10. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att vi fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och budskapet idag är ju att Jesus är uppstånden. Han lever. Och därför så kan vi säga, kom ut. Jesus säger det, kom ut min älskade. Vintertiden är förbi. Du har inget att frukta längre. Inget att döljas eller skämmas över. Och han säger, låt mig få höra din tillbedjan, din lovsång. Den är ljuvlig. Och jag skulle vilja avsluta den här predikan med att sjunga några sår från en lovsång. Jakob, nu får du komma fram. Du är inte förberedd på det. Bara vid trummorna. Ja. Och den går så här, det kanske någon kan en. Jubla och dansa, han är på tronen idag. Han har segrat, regera i evighet. Han är vår kung. Är det någon som kan den? Någon kanske. Jo, men någon sitter där. Ja, nicka. Ja, ni får sjunga den strofen. Ja, jag sjunger. Ja. Jubla och dansa. Han är på tronen idag. Han har segrat, regerar i evighet. Jubla och dansa. Han är på tronen idag. Han har segrat, regerar i evighet. Han är vår kung. Amen.